Hur mår svenska folket? Polisen har sett en 40% ökning på ärenden om psykisk ohälsa och självmordsförsök sedan 2021. Vad beror det på? Och ringer man polisen istället för psykakuten? Hör också om forskning som kan vara effektiv behandling för de med självmordstankar. Du lyssnar på Vetenskapsradion Hälsa. Jag heter Annika Östman. I förra veckans program här i Vetenskapsradion Hälsa berättade vi om ökningen av antalet psykiatriambulanser. Alltså att det kommer en särskild ambulans med psykiatriskt utbildad personal om du larmar 112. Det finns nu i 6 av 21 regioner i Sverige. Och forskning visar att det har förbättrat vården för alla inblandade. Men i samband med det blev jag faktiskt så häpen över att polisen ändå hade så många ärenden kring psykisk ohälsa och suicid, självmordsförsök. 50 000 ärenden i fjol och att det hade ökat med 40% sedan 2021. Patrik Forsmalm, kommissarie och verksamhetsutvecklare för ordning och säkerhet. Välkommen.
Tack.
Polisen är ju då den myndighet i Sverige som förutom Försvarsmakten får agera med våld mot sina medborgare. Det gör att ni då blir tillkallade när personer utgör en livsfara för sig själva eller sin omgivning. En 40% ökning av ärenden kring psykisk ohälsa och suicidförsök. Hur kommer det sig?
Ja, det är svårt att säga hur det kommer sig, men vi ser den här ökningen i antalet inkomna ärenden som vi slutkodar hos våra ledningscentraler med just slutkoden antingen psykisk ohälsa eller suicidförsök. Så någonting i samhället är väl inte som det ska.
Har ni gjort någon analys?
Inte av de här siffrorna har vi inte gjort någon analys. Vi gjorde analys av antalet inkomna ärenden mellan 2017 och 2020 som rörde suicidförsök. För då såg vi också en ökning mellan de åren som vi försökte att djupa ihop med Folkhälsomyndigheten. Och vi kunde inte hitta någon konkret orsak. Vi fick fram kön och alla sådana saker, men vi kunde inte se några jätteskillnader runt om i landet.
Och nu är det alltså en ännu större ökning?
Ja.
Hur mycket tid la polisen i fjol på att ta hand om det då som ni kodar som svenska folkets psykiska ohälsa?
Vi la 76 000 verksamhetstimmar förra året. Det är ungefär 40 heltidstjänster.
40 heltidstjänster. Ja, och du berättade för mig här tidigare att när ni åker ut på de här ärendena så är det något av det farligaste ni gör. Vad är det som gör att ni anser att det här är så farliga situationer?
Nej, men mötet med psykisk ohälsa är väldigt oberäkneligt. Det kan ju skilja ofantligt mycket från ett ärende till ett annat. Allt ifrån det Pernilla berättade i förra avsnittet att hon blev bemött på ett sätt som hon inte tyckte var bra till ärenden där vi med lätthet kan få någon att åka med en vanlig ambulans till exempel till sjukhus. Men det är ju tyvärr så att just att det är så pass oberäknat så gör det att det kan bli väldigt farligt för oss. Vi har 2 ganska nyliga exempel. Dels exemplet från Jönköping när 2 kollegor blev huggna med svärd. Det vi tvingades skjuta en man som led av psykisk ohälsa. Och det senaste som var för en vecka sedan var i Skultön och utanför Västerås. Där vi också fick skjuta verkanseld mot en person som inte mådde bra psykiskt.
Och hur gick det för de personerna?
De överlevde båda 2 och kollegorna överlevde också turligt nog.
Men det har också varit dödsfall i Norrköping och i Solna.
Absolut. Och det är det mest tragiska vi kan göra. Så är det ju när vi hamnar i en situation som gör att vi behöver skjuta någon till döds. Och det här ärendet som Joakim Bedford beskrev förra avsnittet i Norrköping där vi i samband med en vårdintygsbedömning var tvungna att skjuta verkanseld i en nödvändig situation där kollegorna blev angripna med en sax. Det är väldigt, väldigt tragiskt. Men vi har lärt oss av det och vi har tagit hjälp av Jörgen och Eva som är mamma och pappa till Jocke som varit ihjälskjuten. Och tack vare dem så har vi skapat egna utbildningsinsatser som vi tar fram ihop med dem. Så att vi försöker att lära oss av alla ärenden som vi åker på.
Då säger jag också välkommen till Åsa Westrin, professor i psykiatri vid Lunds universitet. Hej!
Hej, tack!
Hur reagerar du på polisens uppgifter om en 40% ökning av ärenden kring psykisk ohälsa och självmordsförsök?
Jag tycker det är viktiga siffror att titta på och fundera vad det kan bero på. Det kan ju, jag tror det kan bero på många olika saker.
Som vad då?
Ja, dels undrar man ju såklart vilka det är som söker, vad är det för ålder och vad är det för personer? Är det samma personer? Vad har de för bekymmer bakom sig? Och ute i samhället så undrar man ju hur det ser ut med våld och vapen och så som vi pratat om i övrigt i samhället. Men sen kan man också fundera på något mer positivt, att det kanske är så att folk är mer benägna att söka hjälp. För det är verkligen någonting som vi vill trycka på. Att det är viktigt att söka hjälp om man står med sån smärta att man inte orkar leva.
Mm. Och jag säger också välkommen till Danuta Wasserman, professor i psykiatri och suicidforskning vid Karolinska institutet i Solna. Och du menar också att den här ökningen av antalet ärenden hos polisen kring psykisk ohälsa kan vara bra. Hur tänker du då?
Ja, tack. Bra är det inte att det är en ökning, men man kan, som Åsa säger, tolka de här siffrorna på många olika sätt. Och det är nog viktigt att fördjupa sig i dem. Beror dessa utökade körningar från polisens sida på sjukvården, att sjukvården behöver hjälp med hämtning, att bedöma en svår psykisk individ? Eller beror dessa sökningar att familjemedlemmar söker själva? Och då blir det lite olika slutsatser. Är det ökning från allmänhetens sida, då betyder det att man har större förtroende för polisen, att de kan lösa olika svåra situationer när andra hjälpinstanser i samhället inte kanske fungerar för stunden. Och jag vet också att polisen har utbildningsinsatser som har under de kanske sista 10 åren har blivit mer och mer kvalificerade inom att hur man ska bemöta de svår psykiskt sjuka patienterna eller de personer som befinner sig i svåra psykologiska kriser. Så det är bara mina spekulationer, så det vore väldigt intressant att kunna fördjupa sig med en ordentlig analys i en del av det här materialet.
Ja, det verkar då som att det skulle behövas mer forskning här, men den forskning som finns, stämmer den överens med de här siffrorna? Vad säger du, Åsa Westrin, om självmordsförsök till exempel?
Ja, alltså en sak är ju vem som larmar. Och det är det som kanske både jag och Danuta säger, att det är bra att man larmar. Men en annan sak är huruvida man ser en ökning i antal suicidförsök eller självmordsförsök eller antalet individer som tar sitt liv. Och där har det ju stått ganska stilla i antalet de senaste decennierna. Det har minskat bland äldre. Möjligen har det ökat något bland yngre.
Mm. Danuta Wasserman, vad tänker du då? Det finns ju inom sjukvården en diskussion om det är överdiagnostisering eller så. Polisen kan ju inte sätta diagnoser, men kan det vara en överkodning utav personer med psykisk ohälsa?
Nej, det tror jag inte. Polisen känner nog ganska väl igen om det är psykisk ohälsa eller psykiatrisk sjukdom. Däremot kan jag tänka mig att attityderna i samhället är förändrade. Att man söker mera hjälp, man ropar på hjälp. Vi lever nog i svåra tider. Patrik nämnde att senast sammanställning de gjorde fram till 2020. Vi hade en covid-infektion, vi har svåra ekonomiska problem, vi har olika typer av konkurser tidigare. Och alla de här sociala faktorerna påverkar faktiskt, det är svåra yttre påfrestningar som påverkar hur vi mår. Och det kan faktiskt slå igenom att man behöver inte just göra självmordsförsök, men man kan ha svåra självmordstankar som man upplever som en nästan handling, och därför ringer anhöriga som har uppfattat att någonting är inte bra, nu måste ni hjälpa mig. De här personerna som befinner sig i självmordskriser. De kan vara både väldigt tystlåtna och tillbakadragna, men de kan vara också aggressiva, fulla av ångest, rastlöshet och till och med kanske, som Patrik beskrev, den omhändertagande polisen inte vet riktigt hur man ska hantera det.
Men Patrik Forsman då, som poliskommissarie, vad ser du framför dig här nu vad det gäller polisen kontra den psykiska ohälsan och självmordsförsök?
Men vi känner ju en oro för att den ekonomiska situationen i samhället som den är just nu då med neddragningar i regionen även kommer att påverka psykiatrin och antal platser inom psykiatrin. Jag pratade med ett antal läkare inom akutpsykiatrin för ett tag sedan och de kände en oro för att de inte längre kommer att ha lika många platser att skriva in personer som mår akut psykiskt dåligt.
Vad innebär det för er då?
Ja, det innebär ju att vi kommer att träffa på ytterligare fler människor som mår dåligt. Och det finns ju också en risk för att antalet suicid kommer att öka och det finns också en risk för att den polisiära våldsanvändningen kommer att öka. Eftersom vi då riskerar att vi vid fler tillfällen hamnar i sådana situationer där vi behöver använda våld då, tyvärr. Även om det är den yttersta nödvägen.
Och att det kan bli att poliser dödar fler medborgare.
Ja, det ska vi verkligen inte hoppas. Men det skulle kunna vara så. Vi jobbar ganska hårt just nu för att gå ifrån våra skjutvapen till att införa mindre dödliga vapen som elchockvapen till exempel. Och det tror vi kommer att minska risken för dödsfall framöver. Så under 2024 så är väl tanken att alla poliser yttertjänst ska ha tillgång till elchockvapen också då som ett komplement.
Om vi då försöker tänka framåt, vad säger du Åsa Westrin? Vad visar forskningen skulle kunna vara effektiva metoder för att minska självmordsförsök?
Ja, för det första handlar det ju om att förstå om en patient faktiskt till exempel har en depression och behandlar den. För det vet vi att behandla den psykiska sjukdomen minskar risken både för suicidförsök och suicid, alltså för det vi kallar för ett sådant suicidalt beteende eller självmordsbeteende. Och det finns ju läkemedel, särskilda läkemedel som är antagligen lite mer effektiva i den här typen av behandling just för att förebygga suicid. Men sen finns det också psykoterapeutiska interventioner och nu är det ju
att man får samtala med någon.
Ja, man får samtala då ganska så strukturerat. Och det som är spännande nu är att man också inom den internationella forskningen mer pratar kanske om, ja, vi kallar det för terapeutisk suicidriskbedömning. Det vill säga att man verkligen har ett samtal med patienten där man försöker förstå, finns det för olika omständigheter kring just den här patienten som gör att patienten har en risk att kanske inte vilja leva eller ta sitt liv? Och vad ska man då göra åt de här olika omständigheterna? Och det kan ju vara allt ifrån sånt som socialt, som ekonomi, men också sjukdomen eller faktiskt sånt som patienten själv upplever. Och det är faktiskt först genom att man har ganska avancerade samtal med de här patienterna så man på riktigt tillsammans med patienten kan kartlägga det här. Och där är vi på väg framåt.
Danuta Wasserman, jag vet att i New York har du berättat om att man har testat att ha ett rum dit personer kan gå som har självmordstankar. Berätta, hur fungerar det här?
Det finns ett väldigt kvalificerat program som ges till hela New York State från kollegor vid Columbia universitetet i många år. Det är Barbara Stanley som skapade det här programmet och stått för det. Och den innehåller väldigt många olika moment, bland annat en sån som Åsa berättade om, att göra de väldigt strukturerade bedömningar som är individanpassade och inte som riskbedömning, men som bedömning vad är det för hjälpinsatser just den här individen och familjen behöver. Sen försöker man arbeta också tvärsektoriellt. Och vi talar mycket i Sverige om tvärsektoriellt samarbete och försöker åstadkomma det. Men den är inte så välstrukturerat enligt mitt tycke som jag skulle önska mig. Men, i och med att det behövs sociala insatser, psykologiska insatser, medicinska insatser, arbetsplatsinsatser etc.
Men de här, ursäkta, de här rummen då i New York, och hur fungerar de?
De här rummen bland annat, det var när man gjorde enkäter bland de självmordsnära patienterna. Vad är det de uppskattade i behandlingen och handläggningen? Då har de bland annat sagt att de uppskattade platser där det fanns mänsklig närvaro. Inte nödvändigtvis att ge dem piller eller samtalsbehandling, men att det fanns en annan människa som man kunde sitta bredvid och känna en trygghet. Och det är någonting väldigt naturligt enligt mitt tycke, att den som är självmordsnära, förtvivlat, inte vet om man vill leva eller dö, ta sitt liv, att sådana personer kan inte lämnas ensamma. De måste ha rum dit de kan gå och känna en trygghet och inte kravställda på dem. Nu ska du ta medicin och nu ska du delta i behandlingen, när de kanske är på gränsen till att överhuvudtaget orka stå på benen efter att de har inte sovit flera nätter eller hade enorm ångest.
Finns det såna här rum i Sverige?
Det är tystnat. Jag kan inte svara på det. Jag hoppas att det finns något enstaka sånt rum i Sverige.
Okej, du vet inte, men vilka är det som då skulle kunna ta initiativ till såna här rum för personer med självmordstankar?
Alla. Vi arbetar, liksom, vi måste lägga mycket mera möjligheter att allmänheten, kyrka, organisationer, alla de som inte är professionella skulle kunna finnas till och hjälpa. Vi ser att psykiatrin förmår inte ge den existentiella hjälpen. Det är underbemanning och personalen går på knäna, så därför behövs resurser runt omkring från hela samhället. De måste koordineras förstås, och vi har kommuner, så det är det enklaste kanske ur organisatoriskt perspektiv att man inom sina kommunala planer tittar på hur man ska förebygga svåra psykologiska kriser, hur man ska hjälpa psykiatriska patienter, hur man ska skapa rum och möjligheter att få hjälp.
Patrik Forsmalm, poliskommissarie, vill komma in här.
Jag tycker att det är viktigt att du pratar om det, att just samarbete och samverkan är ju lika viktigt i det här som i vårt arbete med pågående gängbrottslighet till exempel. Det kan ju inte vara rimligt att det spelar någon roll var i landet man bor och vilken hjälp man får. Ekonomi får ju inte vara en bromskloss för i hur man bemöts om man har funderingar på att ta sitt eget liv och så här. Så att det kan väl bli mycket, mycket bättre på.
Avslutningsvis här så vill jag bara höra med er då, Åsa Westrin, om en person som lyssnar på oss just nu har självmordstankar, vad skulle du vilja säga till den personen?
Att det finns hjälp att få. Och att man inte ska tveka att söka hjälp. En del kanske kan tvivla på om det verkligen finns den där hjälpen, men den finns. Och ett sätt är att ringa psykakut för att prata med dem. Men en annan är också faktiskt att söka primärvården. Det beror lite grann på hur akut det är. Men i alla fall, där finns hjälp. Absolut.
Danuta Wasserman, helt kort. Vad vill du säga till en person som har funderingar kring självmord?
Åsa har rätt. Det finns hjälp, men den är svårt att nå. Så försök ta kontakt med någon du har förtroende för. Och tänk på att den svartaste natt menar ut i morgonens gryningsljus. Alltså, försök hitta hopp.
Då säger jag tack till Danuta Wasserman, professor i psykiatri och självmordsforskning vid Karolinska institutet och tillika ordförande i Världspsykiatriska föreningen, och Åsa Westrin, professor i psykiatri vid Lunds universitet, samt Patrik Forsmalm, poliskommissarie och verksamhetsutvecklare för ordning och säkerhet. Tekniker Elvira Björnfot, jag heter Annika Östman.